Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, det brukar ju inte vara så här.
Nej, vi brukar ju... Är det
den är på högst... Nu är den av. Ja. Nu är den på högsta volen.
Hallå?
Som jag ska prata om idag, det är jävligt invecklat. Jag har haft lite problem med att få ihop det här till en bra story, men vi får se hur jag löser det. Det finns jättemycket fakta, teorier och misstankar, så jag hade kunnat hålla på hur länge som helst. Jag kommer ta upp det som jag tycker har varit viktigast i detta fallet. Och vill du som lyssnar veta mer om Maura Murray, så är det bara att söka på hennes namn. Det kommer upp hur mycket som helst. Det finns dokumentärer, bloggar, poddar och böcker om henne. I Hanson, Massachusetts, söder om Boston, bor familjen Murray. Familjen består av mamma Lori, pappa Fred, systrarna Kathleen och Julie och lillebror Fred Jr. Den 4 maj 1982 föds lillasyster Maura, som är huvudperson i det som jag kommer berätta nu. Något år senare föds lillebror Kurt. I familjen Murray är de alltså 5 syskon. Pappa Fred är mycket sträng och när Maura är 5 år gammal så skiljer sig föräldrarna. Men Maura och Julie är väldigt nära varandra och pratar om allt. I skolan så är Maura en toppelev. Hon har högsta betyg i allt och är högpresterande inom idrott. Hon spelar både basket och springer i löparlaget tillsammans med sin syster Julie. Maura vinner pris i skolan för en av de 5 bästa med högst betyg. Hon kan alltså välja vilket universitet hon vill senare. Hon väljer till slut att studera kemisk ingenjörsvetenskap på United States Academy i West Point, New York. Hon stannar dock inte här länge. Efter bara 1 år så byter hon utbildning och skola till University of Massachusetts Amherst, där hon ska studera till sjuksköterska. Hon byter inte universitet av egen vilja, utan det ligger en anledning bakom detta. Det är nämligen så att Maura har blivit påkommen med att stjäla smink och andra småsaker. Så istället för att bli avstängd så blir hon tvungen att byta utbildning. Och jag tror att detta beror på att Maura, som är en så pass duktig elev i skolan, får möjlighet att byta utbildning istället för att bli avstängd. Mm. För att de vill ge henne en andra chans liksom, att göra rätt för sig. Men Maura kommer att göra dem besvikna igen. I november 2003 blir Maura påkommen med att använda stulna kreditkort som hon beställer mat på. Och vännerna förstår ingenting, för Maura har pengar. Hon arbetar under tiden som hon studerar. Så varför gör Maura så här? Vid denna tidpunkt är Maura tillsammans med pojkvännen Bill. Kompisarna och systern Julie misstänker att Bill är otrogen. Och det är ingen som verkar tycka om honom riktigt. Men jag kommer återkomma till Bill lite senare. Det är måndag, den 9 februari 2004 och Maura är 21 år gammal. Och den här måndagen kommer att bli en mystisk, frustrerande och hemsk måndag för väldigt många. Maura packar ner allt hon har i sitt rum på campus i flyttkartonger. Hon tar till och med ner alla tavlor som hon har på väggarna. Maura skickar iväg ett mejl till sina lärare och sina arbetskollegor. I mejlet står det: "Jag tar en vecka off. Dödsfall i familjen." Hon ringer ett röstsamtal till Bill som låter så här: "Jag fick dina meddelanden, men ärligt talat så orkar jag inte prata med någon. Jag lovar att ringa senare." Hon packar en väska med kläder, hygienartiklar, några böcker och p-piller. Men lämnar flyttkartongerna i sitt rum. Runt 15.30 sätter hon sig i sin svarta bil och kör i riktning mot Kanada, Vermont. Det är februari. Det är kallt ute och isiga vägar. Hon gör ett stopp vid en uttagsautomat och tömmer sitt kort på pengar. $280. Hon köper alkohol och sen fortsätter hon. När hon kör i 3,5 timme så krockar hon och kör av vägen på Road 112 i New Hampshire. Det är mörkt, 10 minusgrader ute och snö på vägen. Det är ett ganska ödsligt område med mycket tät skog och bara några få grannar som bor vid sidan av vägen. Det är ingen bra täckning här. En busschaufför ser den krockade bilen och kör in till och pratar med Maura. Han heter Butch Atwood och kommer att bli sista vittnet som pratar med Maura. Han frågar om hon vill ha hjälp, men det vill hon inte och hon ber honom att inte ringa till polisen eftersom hon har ringt själv. Butch kör vidare hem och han bor bara 100 meter ifrån där olyckan skedde. Han ringer då polisen eftersom han vet att det inte finns någon bra täckning här, så han misstänker att Maura ljuger för honom. När han ringt samtalet kollar han ut genom sitt fönster, men då är hon borta. Nu ska jag berätta om några detaljer som är väldigt skumma. Så du får lyssna noga.
Yes.
1927 ringer det första vittnet in till polisen om en bil som har kört av vägen. Och det är en av grannarna. 1943 kommer busschauffören Butch Atwoods samtal in till polisen. Och bara 3 minuter senare, alltså 1946, anländer första polisen Cecil Smith till platsen. Och ingen är där. Men en kvinna berättar i efterhand att hon körde förbi platsen 19.37 och då stod en polisbil parkerad vid Moras svarta bil. Hon reagerar på att en bil var krockad, men hon tänkte att en polisbil var ju redan där, så hon kunde inte hjälpa till med någonting. Detta sker alltså 6 minuter innan Butch samtal kommer in till polisen. Men i anteckningarna så står det att första polismannen kommer dit 19.46, alltså 9 minuter efter att kvinnan körde förbi och såg en polisbil där. Så vem är det i polisbilen 19.37 som ingen har antecknat om? Så här börjar oklarheterna i Moras mystiska försvinnande.
Det är ju någon som låtsas vara polis.
Mm.
Det är kvinnan i bilen. Det är hennes katt.
Eller hur? Ja. Man vet inte det, så frustrerande. Men jag kommer till mycket mer. Polismannen Cecil Smith anlände till platsen, men det är ingen där. Bilen är skadad fram till och båda airbaggen har lösts ut och bilen är låst. Han kan se tomma ölburkar och spilt rödvin in i bilen. Fler polismän och räddningspersonal kommer till platsen och då märker man nästa mystiska grej. Det är en trasa som hänger ut ifrån avgasröret på Moras bil. Man söker igenom bilen och man har aldrig hittat Moras mobiltelefon eller kontokort.
Borde det inte vara ett fotsteg i snön? Det var ju snö.
Finns inga fotsteg.
Men det är ju många människor som har varit i rörelse där.
Mm.
Både Mora, busschauffören, en eventuell polis.
Det finns antagligen fotsteg utanför bilen. Men som jag sa innan, det är en tät skog här. Här där Mora har krockat eller kört av vägen så är det som en kurva. Och det bor några få grannar ut med vägen, men det är liksom skog. Och jag kommer till det lite sen, men man har inte hittat några fotsteg inne i skogen.
Som andra ord så har hon inte lämnat vägen.
Vad man kan se så har hon inte gjort det. Men det kommer.
Ja, okej. Okay.
Dagen efter, den 10 februari, anmäls Mora Murray som försvunnen. Lokalpolisen och delstatspolisen börjar leta efter henne med hjälp av sökpersoner, sökhundar och helikoptrar. Och man hittar ingenting. Det enda som blir avgörande är en sökhund som markerar en bit längs med vägen. Precis utanför Butch Atwoods hus stannar hunden och markerar att spåren slutar där. Och det är som jag sa, den här kurvan så bor Butch Atwoods 100 meter framför kurvan.
Kan det vara så att i och med att Butch var på platsen att hunden fick upp spåret efter Butch och följde hans spår hem till huset?
Mycket troligt.
Istället för hennes spår.
Mycket troligt. Bara 6 månader senare så avslutas sökandet efter Mora. De kan inte hitta någonting. Det enda man kan gå på nu är teorier. Vad kan ha hänt med Mora? Mördad? Självmord? Försvunnit ut i skogen och frusit ihjäl? Har polisen något med försvinnandet att göra? Kidnappad? Har hon startat ett nytt liv någon annanstans?
Det låter ju nästan som att starta ett liv någon annanstans var hennes plan från början. Men sen kanske att det inte riktigt blev som hon hade tänkt sig.
Mm. Hon har ju packat ner sitt liv i lådor, tagit ut alla sina pengar, skickat ett mejl om dödsfall i familjen. Jag fortsätter, får vi se om vi får några svar. Detta hände som sagt 2004. Det har varit mycket misstankar mot i princip alla människor som har haft någonting med Mora att göra. Polisen har för det första varit hemliga med sin utredning. Familjen har inte fått några dokument om förundersökningar och så vidare. Polisen menar att om de går ut med det här så kan den personen som har fört bort Mora få veta hemliga saker som kan vara avgörande för utredningen. Pappa Fred har varit omtalad i fallet. Han var som sagt mycket sträng och man har haft misstankar om honom att han har varit inblandad i försvinnandet. Pojkvännen Bill vart ju inte så omtyckt. Han drog sig även undan ganska snabbt efter försvinnandet. Han har varit omtalad om att vara inblandad på något sätt. Butch Atwood, som jag berättade om innan, han var det sista vittnet som pratade med Mora och det var ju även utanför hans hus som hunden markerade. Han har varit misstänkt för att vara inblandad. Det har även snackats om att Mora ville ta livet av sig. Man har då trott att hon vill fly ifrån pappa Fred och pojkvännen Bill, men det har familjen aldrig trott på. James Renner är en man som driver en blogg om Mora. Han är helt säker på att Mora lever. Han menar att hon har startat ett nytt liv i Kanada och han säger sig vara väldigt nära på att hitta henne. Hans blogg heter moramurray.blogspot.com.
Det vet jag vad jag ska gå in och läsa ikväll i alla fall.
Du, jag har försökt. Det är liksom, han har drivit den i alla år. Precis innan Maura tar bilen mot Vermont så sker några händelser som kan ha någon koppling till hennes försvinnande. Bara några dagar innan försvinnandet så krockar Maura sin pappas bil och skadorna ska kosta cirka 100 000 kronor. Då tänker jag, har Fred blivit så arg på Maura och hotat henne med någonting?
Alltså det är därför hon kände att hon var tvungen att fly.
Vet inte. Hon hade varit på fest när hon krockade bilen. Och hennes kompisar har aldrig velat prata om festen efteråt, så man undrar ju vad som hände där. Nästa chockerande händelse sker ungefär en månad efter Mauras försvinnande. Då är det en annan kvinna som också försvinner, bara 15 mil därifrån. Hon heter Brianna Maitland och försvann på väg hem efter sitt jobb. Likheterna i båda fallen är att det är bilar inblandade. De är väldigt lika. De är brunetter båda två, ungefär lika långa. Och man har aldrig hittat Brianna. 2017 släpps dokumentären The Disappearance of Maura Murray och där gick Kathleen, syster, med på att ha en intervju med skaparen Maggie Frelling. Hon har aldrig velat vara med i intervjuer tidigare och hon börjar samtalet med att berätta hur lyckliga de var och hur bra uppväxt hon hade fått och nämner i princip bara lyckliga stunder.
Men är det verkligen sant? Det låter inte som det är det Maura har upplevt.
Nej, ju mer man tittar på det så släpper Kathleen lite på spänningarna. Kathleen ser speciell ut. Hon har väldigt uppspärrade ögon och långt mörkt svart hår. Och hon kommer att berätta en sak som hon aldrig har nämnt tidigare i den här dokumentären. Hon var alkoholist vid tidpunkten för Mauras försvinnande. Och Kathleen var inlagd på rehab för alkoholmissbruk och hade precis kommit ut ifrån rehabiliteringen när hennes man kör henne till spritbutiken. Så hon faller ju tillbaka på en gång. Och detta får Maura veta via ett telefonsamtal med henne. Och det är bara några dagar senare som hon skickar mejlet angående ett dödsfall i familjen. För det var aldrig ett dödsfall i familjen. Jag refererar mycket till den här dokumentären som jag har sett. För att Maggie som är skaparen av den har gjort mycket undersökningar på polisens arbete. Och har försökt hitta misstagen som de kan ha begått. För det finns väldigt mycket oklarheter i det här fallet. Och en av dessa är Mauras roadtrip till New Hampshire, där olyckan skedde. Den tog 3,5 timme för Maura att köra. Maggie kör samma bilresa. Men för henne tar det 2,5 timme. Så vad har Maura gjort i en timme? Två saker som jag tycker är värt att nämna i det här fallet är att det bodde två bröder i samhället där Maura försvann. En av de här två ska ha hittat en blodig kniv i handskfacket på sin brors bil. Han lämnar den blodiga kniven till pappa Fred som lämnar in den till polisen för undersökning. Pappa Fred berättar i dokumentären att han aldrig har fått något svar ifrån polisen angående kniven. Maggie besöker huset där bröderna bodde vid tiden och hon ber de nuvarande husägarna att få komma in och titta i huset och det får hon. När hon är där inne så går hon in i en garderob och hon ser en fläck som ser ut som blod. Så hon tar en träflisa ifrån väggen med den här fläcken liksom på och skickar vidare det för analys. Och svaret hon får chockerar henne och det visar sig vara sant. Det är blod, men de kan inte till 100% säkerhet säga att det är Mauras. Den andra saken som jag vill nämna är en seriemördare som har kommit på tal i Mauras fall. Hans namn är Israel Keyes och han har erkänt 4 mord i Washington.
Jag känner igen Israel Keyes jättemycket.
Asså?
Vad har han gjort för någonting? Vilka... Oh, jag känner igen det här. Jag måste googla.
Grejen är att man har aldrig hittat några kroppar i hans fall. Han har erkänt 4, men man har aldrig...
Jag har uppenbarligen sökt för det.
Ja, du har sökt på honom.
Jo, jag känner igen honom. American serial killer, rapist, arsonist, burglar and bank robber. Keyes admitted to violent crimes as early as 1996. With a violent sexual assault of a teenage girl in Oregon, he committed a long series of rapes and murders until his capture in 2012.
Och han blev tagen av polisen när en kvinna som var 18 år, som hette Samantha König, blev mördad. Då var det han de tog in. Och FBI tror att han kan ha dödat 11 personer eller fler, eftersom man inte har hittat några kroppar och han har ingen koppling till de här 4 som han har erkänt mordet på. Så då kan man ju i princip döda vem som helst. Men vi kommer aldrig att få veta om det var Israel Keyes som dödade Maura, för att han tog livet av sig genom att skära sig i handlederna när han satt häktad för mordet på Samantha.
Det var 2012 tyckte jag det stod.
Så om det är det, Maura försvann 2004.
Men han hade erkänt det här mordet.
Han har erkänt 4 mord, men Och jag läste om honom och det är två mord på ett par, Samantha König då och en till kvinna, men jag vet inte exakt vem det var och jag tyckte att det var lite oklart.
Lite väl tunt, lite mycket spekulationer.
Ja, precis. Ja. Det är liksom, han kan inte alls ha någon anledning till att vara med här, men nej. Han har varit, man har pratat om honom i detta fallet.
Mm.
Under tiden som jag läste om Maura så kan man inte hitta jättemycket fakta om den här pojkvännen Bill som jag pratade om i början. Han tog ju avstånd ifrån media och ville inte ställa upp intervjuer och alltså han ville inte ha med det att göra i princip. Men nu i efterhand så har det kommit fram att Bill Rausch, som han heter, har varit i rättegång för förra året, alltså 2019. Det är Bills exflickvän som har anmält honom för grovt våld, sexuellt våld och stalking. Han ska ha strypt henne, slagit ut en tand på henne och kallat henne för Maura.
Oj!
Mm.
Har något lite han återupplevde mordet på Maura medan han prylade henne, eller?
Mm, vet inte. Och han har blivit anmäld förut för bland annat försök till våldtäkt på en av sina kvinnliga arbetskollegor. Och de har även sagt att, alltså de kvinnliga kollegorna har även sagt att de är rädda för Bill. Han är obehaglig, liksom. Så jag känner nu att jag förstår ju Mauras vänner och syster som var lite emot honom när han och Maura var ihop. Och jag börjar också tänka nu att han kan nog ha varit ganska inblandad i det här mystiska försvinnandet på Maura.
Ja, om han nu har blivit anmäld för stalking och så vidare så han kan nog stalkade Maura också.
Mm.
Och höll på med det i samband med att hon försvann så han kanske visste.
Jag tänker mig, i och med att hon har kört i 3,5 timmar, alltså hon har kört långt bort ifrån sitt hem. Han kanske följde efter henne.
Precis,
det var viade henne också. Ifrån bil, viade henne av vägen eller något.
Precis.
Tar henne och...
Ja, precis. Jag tänker ju med att man aldrig hittat hennes telefon så vet man inte heller om hon har suttit i smsat medan hon körde. Och kanske av någon anledning berättat för honom var hon är någonstans. Mm.
Det är som sagt olöst, man vet inte. Men jag har nämnt pappa Fred ganska mycket. Och nästan ingenting om mamma Lori. Och det är för att Lori hade cancer under tiden som Maura försvann och hon dog bara några år senare. Så detta menar många betyder att Maura kan inte ha lämnat av egen vilja för då tror man att hon skulle försöka ta kontakt med sin familj igen. Mm. Samtidigt känner jag att vill man sticka från sin familj så tar man ju inte kontakt med dem.
Nej, precis. Nej, det gör man inte. Vill man byta liv fullständigt så...
Då gör man ju det.
Ja, precis.
Då vet man inte ens om att hon har dött.
Nej.
Antagligen.
Nej, precis.
Så jag håller kanske inte riktigt med där.
Nej, nej.
I dokumentären om Maura så berättar systern Julie att hon aldrig har blivit förhörd av polisen. Pappa Fred blev förhörd först 5,5 år senare. Så jag kan ju hålla med om att jag tycker att polisen har gjort ett ganska slarvigt arbete här.
Definitivt. Men det tycker jag är återkommande i alla olösta fall man hör att polisen har inte gjort sitt jobb.
Det är kanske olöst av en anledning då.
Precis.
Det är kanske polisen som har fuckat upp allt.
Ja, precis. Inte tagit det på tillräckligt stort allvar på en gång.
Det finns som sagt hur mycket fakta och teorier om Maura Murray, så det är inte klokt. Jag har tagit upp det som jag tycker är mest intressant i fallet. Men som sagt, är det någonting man inte förstår eller någonting mer man vill läsa om så är det bara att söka på internet. Det finns jättemycket. Men jag tänkte sammanfatta lite av det som jag har berättat och det som jag tycker är väldigt märkligt. Varför stjäl Maura? Varför hon packat ner allt hon äger i flyttkartonger i sitt rum på campus? Vad menar hon med dödsfallet i familjen som aldrig ägde rum? Har det en koppling till Kathleens bakslag? Och varför tar hon ut alla pengar på sitt kort? Det var inte mycket pengar, det var $280. Men hon liksom tömde det hon hade. Man klarar sig inte jättemycket. Vad är det? 2800 kronor typ?
Ja, precis. Ja, du kommer ingenstans
med pengarna.
Men jag tänker också på den här polismannen som då ska ha stannat vid henne. Kan det ha varit så att hon har bett honom om skjuts? Så han har kört henne in till stan eller någon annanstans då. Och sen så har hon satt sig på en buss och dragit och fullföljt det hon hade planerat att göra.
Mm. Alltså han, James Renner då, det finns jättemycket om honom. Mm. Och han är med jättemycket i den här dokumentären jag pratar mycket om.
Mm.
Familjen hatar honom. För att han tror ju att det är Bill och Fred som ligger bakom att hon vill sticka.
Men vem är den här James?
James Renner är... jag har uppfattat honom som en... Jag vet inte om han är någon som också har gjort dokumentärer och typ journalist och sånt.
Okay.
Och han har då blivit helt besatt av det här fallet och bara jag ska lösa det. Och man får se i dokumentären när han pratar med en kvinna som... Eller han har åkt... Han tror att hon har stuckit i Kanada.
Ja.
Så han åkt dit och pratat med folk, visat bilder på Maura. Och då är det en kvinna som säger, ja men hon tränar på detta gymmet. Hon var här senast för 3 veckor sedan. Så då börjar man ju undra, bara, men shit, det kan ju stämma.
Ja, precis.
Men sen får man också se, hon har Maggie som då gör den här dokumentären.
Mm.
Hon facetimar med samma tjej som har sagt att hon har sett henne.
Mm.
Och då har man gjort en bild från när Maura var 21 år gammal, 2004. Och liksom gjort en bild på hur de tror att hon ser ut idag. Ja. Och då säger hon, det är absolut inte likt.
Nej, okej. Okay.
För att James Renner har ju antagligen visat en bild från 2004.
Ja, precis.
Och då är det ju alltså minst 10 år senare. Och då kan man ju ha ändrat sitt utseende. Och jag tänker, vill man dölja sig så kommer man ju antagligen klippa håret, färga håret och så vidare. Sen tänker jag på, varför är bilen låst?
Ja, precis.
Man låser ju inte bilen om hon har blivit kidnappad och mördad, ja, till exempel.
Ja.
Det är inte så att man bara, vänta lite, jag ska låsa bilen först.
Nej, exakt. Hon har ju frivilligt gått ut ur bilen då och låst den.
Mm.
För jag, som du säger, om man blir tagen direkt, du hinner inte låsa bilen. Hur ska du? Du hinner inte ta din handväska och din mobil heller, eller vad det är hon har tagit ifrån bilen.
Nej. Hon har ju mobiltelefon och kontokort på sig antagligen, för det har de aldrig hittat.
Nej.
Men sen låg det ju kvar det här p-pillerna och väskan som hon packade och sånt. Det är kvar i bilen.
Jag tänker, skulle hon ha fått skjuts från någon för att åka och ta en buss eller vad det är, så...
Då hade man ju med sig sin väska.
Precis.
Mm. Varför är den trasiga avgasröret på bilen?
Ja, det är väldigt märkligt. Hur har den hamnat där?
Nej. Och det ser man också i dokumentären. Och där erkänner pappa Fred att han har tipsat Maura att man kan sätta en trasa i avgasröret. Och jag fattar ingenting. Men han menar att Maura körde en jättegammal bil.
Ja.
Och om hon skulle se polisen komma och typ vilja stoppa henne, så skulle hon stanna bilen och stoppa in trasan i avgasröret. Men jag fattar verkligen inte varför.
Vi googlar trasa i avgasröret.
De visar här i dokumentären, för då misstänker, jag tror det är ambulanspersonalen som kommer och ska hjälpa henne. Eller hjälpa till vid olyckan.
Mm.
De reagerar jättestarkt på detta, bara vad fan är detta?
Mm.
Och då är det någon som tror att när hon stannade och köpte alkohol, som jag berättade om innan, så är det folk som har sett henne, tänker typ, henne vill jag ha, stoppar in trasan i avgasröret, så att, för då tror man att bilen ska köra dåligt och till slut köra av vägen.
Ja, ja, precis.
Men då Maggie testar detta, och det händer inte så mycket.
Nej, och på internet står det bara, men stannar era motorer när ni blockerar avgasröret? Och då har deras motorer gått sönder.
Det är inget jag har kunnat hitta faktiskt, att motorn var sönder.
Nej, precis.
Utan det är mer som att någon har satt dit den i efterhand, typ.
Ja, jag tänker men det låter, om hennes pappa har sagt det till henne av, jag vet inte vilken anledning. Känns det som att, okej, hon har sett en polisbil och stoppar in trasan och så pratar hon med polisen.
Mm.
Och det är vittnesuppgifter som säger att hon stod och pratade med en polis innan polisen kom dit. Eller officiellt säger att hon kom dit. Men då, om bilen har varit körd med trasan i, då bör motorn ha stannat och toppackningen i motorn borde ha gått sönder.
Ja, den är jävligt... jag fattar inte riktigt vad pappa Fred menar, men... Mm. Den stora frågan är ju, vem körde polisbilen 1937?
Precis. Alltså 2004, borde de inte haft GPS i polisbilarna då?
Alltså det man kan se i dokumentären igen,
det
är att den här kvinnan kommer ihåg att det står 001 på polisbilen.
Okay.
Alltså de har vissa nummer på olika polisbilar, ja, och detta är hon väldigt säker på. Men den som kör polisbil 001 är polischefen, och han jobbar inte den dagen. Och han säger själv att jag har inte kört den här bilen. Men... Och jag tänker, det är också grannar. Det är ingen annan som har sett den här polisbilen, det är bara hon. Och det finns 3 grannar som bor. Det är Butch Atwoods, vittne 1 och vittne 2 som också är grannar. Som bor, de bor inte jättenära olycksplatsen, men de ser olycksplatsen. Och ingen har sett en polisbil. Det är bara kvinnan som har kört förbi som har sett den.
Men jag tänker just det, jag tycker det är väldigt lägligt att han, om 001 inte var i tjänst den här kvällen. Mm. Och att han ändå körde bilen av någon anledning för att slippa dra på sin egen bensin.
Mm.
Och då körde förbi och... Ja, men alltså det är ju... Det skulle ju inte vara första gången i historien som en polischef skadar tjejer.
Nej.
Mm. Vet vi ju i alla fall här i Sverige.
Ja, oh. Jävla äckel.
Mm.
Varför slutar spåren av Maura precis utanför Butch Atwoods hus? När jag läste om detta fallet så var jag helt säker på att det är Butch Atwood. Han ser väldigt speciell ut också.
Mm.
Och jag tänker han hade ju kunnat ta in henne i bussen.
Ja. Men vet vi med säkerhet att hundarna har fått upp rätt spår?
Alltså jag skulle nog säga det, för hundar är ju extremt tränade på att hitta...
Ja.
Alltså de har ju antagligen haft att hunden ska lukta på hennes gamla kläder och sånt. Ja. Och så har de hittat ett spår. Men sen har jag också tänkt på, vad gjorde Maura den timmen som blev över när hon körde bilen mot Vermont? Det tog ju inte 3,5 timme att köra den. Så hon har ju stannat någonstans. Har hon då stannat och liksom någon annan hoppat in i bilen kanske? Hon kanske inte själv längre.
Nej, det är
har hon varit själv hela tiden? Eller har hon haft med sig någon? Och är det Mauras blod som är i brödernas hus? I så fall är ju fallet löst.
Ja, precis.
I så fall är det ju dem. Men jag antar att det är så pass lite blod på den här träflisan så de kan inte se om det är hennes...
DNA.
Nej. Det enda de kunde se, det är blod. Mer kan vi inte se, liksom.
Men varför skulle man ha blod i en garderob?
Nej.
Du får ju inte näsblod i garderoben. Det är ju något som inte stämmer där. Mm.
Och sen tänker jag, hur var egentligen förhållandet med Bill? Mm. Försökte hon fly från honom, men han körde efter och plockade upp henne och mördade henne, kanske?
Ja. Jag fokuserar fortfarande på de här bröderna.
Mm.
Den här kniven.
Ja.
Testades ens den? Eller tappades den bort?
Det är det. Polisen vägrade gå ut med det. För att de tror väl att de kan lösa detta någon gång.
Mm.
Då kan de inte gå ut med att, ja, det är Maura.
Nej, precis.
Och sen, men sen har jag också tänkt på detta. Den här brodern som lämnade kniven till Fred.
Mm.
Varför lämnar inte han den till polisen?
Ja, precis.
Varför ger han den till Fred? Kolla.
Jag...
Här är nog Mauras mordvapen, liksom. Ja. Det tyckte jag var konstigt.
Ja, det håller jag med. Men man kanske inte heller vill sätta dit sin bror.
Fast så gör han ju i princip ändå.
Ja, men jag tänker det är ändå skillnad att gå till polisen och gå till...
Offrets pappa.
Ja, det är ju lite sjukt.
Jag tycker den är jävligt konstigt, liksom.
Ja, alltså det är, liksom, det är 10 minuter vi pratar om. Nej, inte ens 10 minuter som hon kan ha försvunnit på.
Jag tror det är 9 minuter.
Ja, 9 minuter.
9 minuter, något sånt. Mm.
Då kan en människa försvinna helt utan spår på 9 minuter.
Mm. Så mycket oklarheter. Och sen är den här Israel Keys, som jag pratade om innan.
Mm.
Är han mördaren?
Det är så jäkla... Alltså att han skulle lyckas hitta henne på den här luckan på 9 minuter.
Mm. Han har haft jävligt tur i så fall.
Ja. Jag tänker hon borde ha hoppat in i en annan bil frivilligt eller någonting med tanke på att hennes mest personliga grejer är borta, mobiltelefon och så vidare. Mm. Och bilen är låst.
Och hundens spår slutar ett tag där, alltså några hundra meter ifrån.
Ja, precis. Så då borde hon ju ha åkt därifrån, inte gått.
Sen tycker det här med Brianna Maitland som hände 15 mil ifrån.
Ja, just det. Ja.
Det är väldigt, alltså jag vet inte hur vanligt det här är i USA, men alltså 15 mil är inte jättelångt.
Nej,
det är som härifrån och Göteborg typ.
Ja, precis.
Det är konstigt, och det är så alltså de är så lika.
Mm.
Alltså jag har kollat på bilder på dem, de är verkligen lika.
Ja,
så, precis som hon är Samantha König som Israel Keys har erkänt mordet på, hon är också jättelik dem. Alla är ungefär samma ålder också.
Är det ungefär samma tillvägagångssätt i...
Nej, jag vet faktiskt inte hur Samantha blev mördad.
Nej.
Men i Brianna och Mauras fall så är det ju bilar som har blivit typ krockade.
Mm.
Och de har försvunnit. Det kan ju vara en seriemördare. Serievåldtäktsman / seriemördare. Ja. Gillar unga brunetter.
Som har krockat sina bilar.
Jag hoppas att James Renner aldrig slutar med sin blogg så han kanske hittar henne i Kanada till slut.
Ja.
Vem vet?
Jag hoppas det, men jag hoppas att hon lever någonstans.
Mm.
Och får det och har det liv hon drömmer om att ha.
Mm. Nu är jag skitsugen på att höra ditt fall som jag har fattat är lite likt.
Kanske. Ja, det är ganska så likt. Det handlar också om bilar och mycket försvinnande.
Mm. Så det är inget bra det här alltså.
Nej, det är det inte. Jag vill nu att du föreställer dig att du är 14 år igen.
Okay.
Du bor i en villa med din stabila, lyckliga familj på en lugn gata i en medelstor stad.
Mm.
På den här gatan så bor din bästa vän och även den ett år äldre grannpojken som du är vansinnigt kär i. Ni har nu börjat dejta och just idag, dagen innan julafton, så kommer han hem till dig. Och han ger dig en promise ring. Och han lovar att det ska vara ni i framtiden. Han vill även att du följer med på en julfest ikväll. Och det vill du självklart göra. Eller du vill självklart följa med på det. Och du planerar att vara ditt bästa jag på den här festen. Vad skulle kunna få dig att hastigt känna att du vill rymma hemifrån?
Nej, alltså ingenting. Allt var ju så bra hemma. Så jag vet inte vad jag skulle vilja rymma för, liksom.
Nej. Precis. Fort Worth, Texas. På förmiddagen den 23 december 1974 ska 17-åriga Rachel Trulica iväg till det nära belägna köpcentrumet Seminary South för att inhandla de sista julklapparna. Hon frågar sin man Tommy Trulica om han vill följa med, men han kan inte. Han ska vara hemma med sin 2-åriga son. Rachels stevson. Rachel frågar då sin syster, som bor med den lilla familjen, om hon vill följa med. Men hon kan inte heller. Så hon ringer till sin mamma och hör om mamman vill följa med. Men hon kan inte. Hon måste vara hemma och ta hand om Rachels pappa, som är väldigt sjuk. Då ringer Rachel, sin bästa vän, 14-åriga Renee Wilson, som bor snett över gatan ifrån henne. Renee vill gärna följa med på shoppingturen, men måste verkligen vara tillbaka till klockan 16. Så hon har gott om tid på sig att göra sig i ordning inför julfesten hon ska på ikväll med sin pojkvän Terry Mosley. Rachel, hon sätter sig i bilen för att köra ner för den lilla gatan. Och med sig i bilen så har hon sin stivsons julklapp. Hon litar inte på att han inte kommer lyckas hitta den medan hon är borta. Framme hos Renee så går tjejerna över till Terrys hus för att fråga om han vill följa med och shoppa. Men han kan inte. Han har bestämt att han ska träffa en vän. Men däremot så vill Terrys 9-åriga lillasyster Julie följa med. Hon har hört samtalet mellan tjejerna och sin storebror. Tjejerna svarar henne att hon i så fall måste ringa och fråga sin mamma först. Och tjejerna vet att Julies mamma kommer säga nej. Så Julie ringer ändå och frågar om lov men får ett bestämt nej av sin mamma precis som förväntat. Men Julie är så exalterad av tanken på att få umgås med de 2 tonårstjejerna så hon tjatar och tjatar tills att hennes mamma ger med sig och till slut säger ja. Den lyckliga Julie springer ut genom dörren för att sätta sig i bilen med de 2 tonårstjejerna och de ger sig av. Men på vägen så stannar de till hos ytterligare en väninna för att se om hon ska följa med, men hon har också annat för sig. Så det blir bara 17-åriga Rachel Trulica, 14-åriga Renee Wilson och 9-åriga Julie Mosley. På vägen till köpcentrumet så stannar Rachel vid en Army & Navy butik för att betala och hämta ut julklappar som hon har lagt undan. Köpcentrumet ligger inte mer än 10 minuters bilväg ifrån gatan som tjejerna bor på, så de är alldeles strax där. De parkerar bilen och går in i shoppingcentret. Sedan upphör alla spår utav dem. Timmarna går och klockan blir 16.00. Familjerna börjar undra var de är eftersom att de var så bestämda när de sagt att de skulle vara hemma igen till klockan 16. Men att 3 unga tjejer skulle bli försenade hem på grund av en shoppingrunda. Det är inget konstigt. Men ytterligare timmar går och klockan blir 18. Rachels familj misstänker att bilen gått sönder och att de har blivit strandade även om det inte är särskilt långt hemifrån. Så de hoppar in i bilen och börjar köra mot köpcentret. Längs med vägen så tittar de sig omkring för att se om de kan se något spår av tjejerna eller bilen. Men det gör de inte. De kommer fram till köpcentrumet och kör långsamt mellan de trånga fullpackade parkeringsplatserna för att försöka hitta Rachels Oldsmobile 98. Och till slut så hittar de den. Den stod parkerad utanför Sears med låsta dörrar och med en redan inslagen present i baksätet. Rachels mamma tar Rachels lillebror Rusty i handen och går in i varenda affär i köpcentrumet och ber dem ropa efter tjejerna i högtalarna. Och det gör de, men ingen dyker upp. Då beslutar sig familjen för att ringa polisen och polisen kommer dit omgående. Poliserna tar vittnesuppgifter för alla som kan tänkas ha sett flickorna. Ett par stycken minns tydligt Renees gula tröja med texten Sweet Honesty på. Några säger att de sett dem bråka med en man på parkeringen och att de konfronterade dem, men så svarade mannen bara "It's a family matter." Några andra säger att de har sett flickorna tillsammans med en säkerhetsvakt och hoppat in i hans pickup. En butiksanställd säger att en kvinna har sagt till honom att tjejerna har blivit införsta i en bil på parkeringen. Men den här kvinnan hittar polisen aldrig, så de kan få det bekräftat. En annan säger att tjejerna har åkt runt i en golfbil med en säkerhetsvakt under dagen. För det finns massor av uppgifter om tjejerna och deras försvinnande, men det går inte ihop. Nu har alla tre tjejernas familj anslutit till köpcentrumet och de upplever allihop att polisen inte gör tillräckligt mycket eller tar situationen på allvar. Och det stämmer. Polisen tar inte det på allvar. Även om de samlar in vittnesuppgifter så tror de bara att flickorna har rymt och att de snart ska dyka upp igen. Polisen väntar tills alla kunder har lämnat köpcentrumet för kvällen innan de söker igenom alla lokaler. Sökningen ger inget resultat. Trion är spårlöst försvunnen. Timmarna går och det är nu midnatt. Några i familjerna bestämmer sig för att åka runt i staden för att leta efter tjejerna. Några andra stannar kvar vid bilen och väntar ut natten i förhoppning om att Trion ska dyka upp vid bilen igen. Morgonen därefter så meddelar polisen Rachels man Tommy att han kan hämta hem bilen. I samband med detta så kollar han brevlådan. Även om klockan bara är 10 och han egentligen vet att posten inte kommer förrän sent på eftermiddagen, så reflexmässigt öppnar han luckan. Och där ligger ett brev. Bara ett brev och ingenting annat. Det är väldigt formellt adresserat till Thomas A. Trilka. Och uppe i det vänstra hörnet stod det Rachel. Tommy går in i huset och öppnar brevet ihop med Rachels syster Deborah. Han tycker att det är så märkligt att brevet är adresserat till Thomas A. Alla han känner, inklusive Rachel, kallar honom alltid för Tommy. I brevet så står det "I know I'm going to catch it, but we had to get away. We're going to Houston. See you in about a week. The car is in Sears upper lot. Love, Rachel."
Oj, what?
Förstår du innebörden av "I'm going to catch it"? I know I'm going to catch it.
Typ att hon ska hämta någonting?
Ja.
Fånga någonting?
Ja,
eller?
Ja, det är det. Mina tankar går där också, men...
I know I'm going to catch it.
Ja.
Typ jag måste verkligen hämta hem detta, ja, annars händer någonting.
Ja. Har hon en dröm hon vill uppfylla? Är det någonting liksom... Ja. Men varför tar man inte bilen med sig om man ska iväg?
Nej.
Alltså kör man inte dit då?
Och det är ju två andra som är... Är detta 17-åringen eller 14-åringen?
17-åringen. Rachel är 17. Renee är 14. Julie är 9.
Varför tar hon med sig de två i så fall? För de är ju också borta.
Precis.
Man hade fattat om de var kvar hem. Alltså de kom hem, men hon är borta. Och så får man ett brev. Ah, okej, hon precis. Är i Houston. Liksom.
Ja, ja, men precis. Men det här med att det är adresserat till Thomas. Det är inte det enda som är konstigt med det här brevet. Kuvertet och brevet är skrivna med två helt olika handstilar. Och ingen av dem är Rachels.
Mm.
Det ser ut som att ett barn eller en dyslektiker har skrivit brevet. Och Rachels namn är felstavat, men sen korrigerat. Analytiker kan se att brevet är skrivet med höger hand, men Rachel är vänsterhänt. Det är ingen riktig poststämpel på brevet, bara ett nummer stämplat och det är väldigt svårt att utläsa.
Jag tycker det här är jättekonstigt för det första, jo det här med att hon skriver hela hans namn när hon egentligen kallar honom för Tommy är ju konstigt.
Ja.
Och är det olika handstilar och allt sånt, då är det ju garanterat någon utomstående som skickar det här för att den här personen tror att nu ska alla tro att hon har åkt iväg frivilligt, men hon har inte det egentligen.
Nej. Och sen då också att de försvinner ju dagen innan, någon gång mellan lunch och klockan 4. Hur har brevet hunnit skrivas, postas och komma till brevlådan?
Personen kanske visste var Rachel bodde och lagt
ja,
det
ja,
där.
Ja, det är lätt att ta reda på. Men hur, det har inte kommit med posten.
Nej.
Sen så pappret som det är skrivet på och kuvertet, det hör inte ihop. Pappret är alldeles för stort för kuvertet egentligen. Så det har fått vikas på ett väldigt märkligt sätt.
Okej.
Men det kan också vara att man bara tar första bästa papper och första bästa kuvert. Det är inte alltid jag matchar det heller.
Nej.
Men nu är polisen i alla fall helt säker på att trien bara har rymt. Och att de kommer komma tillbaka igen så fort de längtar hem. Så de lägger ner fallet trots att familjerna står på sig och säger att det inte är Rachel som skrivit brevet. En vecka passerar. Den tiden det stod i brevet att tjejerna skulle vara borta. Och precis som familjen misstänkte så dyker inte tjejerna upp. Så vad skulle kunna få en 9-årig flicka att missa julen? Vad skulle kunna få en störtförälskad 14-åring att inte vilja träffa sin pojkvän igen? Och vad skulle kunna få en nygift 17-åring att inte vilja komma hem till sin man och 2-åriga stivson? Efter 46 år så är det fortfarande ingen som vet.
Fan vad sjukt, jag slog det mig att det är så jävla länge sedan. Ja. 46 år!
Ja, 74 alltså, ja. Vad tror du, Julia? Har de rymt eller blivit kidnappade?
Jag tänker direkt på de här vittnesuppgifterna som var, alla var helt olika.
Mm.
Men det här med att det var någon vakt på parkeringen.
Mm.
Och det är någon som har sagt att de har stått och pratat med en man och bråkat lite. Det är någonting om någon som har sagt att de här tjejerna hoppat in i en bil.
Mm.
Det känns som att det kanske har hänt någonting ganska direkt på parkeringen. De kan inte ens ha hunnit komma in i köpcentret.
Nej.
De har parkerat bilen, börjat bråka med någon man. Och han, jag vet inte vad han gör, men...
Nej, men någonting. Men det, ja, men det känns som att det är ändå ett par stycken som har nämnt för polisen att de har pratat med en säkerhetsvakt.
Mm.
Och det är en säkerhetsvakt som påstår sig att han har pratat med en annan säkerhetsvakt. Och i den andra säkerhetsvaktens bil så satt det 3 kvinnor. Den yngsta satt närmst föraren.
Mm.
Den lite större tjejen satt i mitten. Och den äldsta tjejen satt längst in och lutade sig mot dörren. Detta var en vittnesuppgift som vakten lämnade till polisen. Men det var aldrig någonting de följde upp. De tittade inte närmare på det förrän 20 år senare. När säkerhetsvakten påtalade det igen. Så det är väldigt oklart om det här var en riktig säkerhetsvakt. För det är inte säkert att den här vakten var en riktig vakt. Eller om han bara lurade in tjejerna i bilen. Men den riktiga säkerhetsvakten, han är 100% säker på att han har sett tjejerna sitta i en bil. Med en annan vakt.
Men då måste ju han ju ha känt, det är ju hans arbetskollega i så fall. Han måste ju veta om...
Han kände inte igen den här vakten. Men det visade sig att de alla butikerna har rätten att anställa sina egna vakter. Så han kan ha jobbat för en specifik butik. Så det var därför han inte kände igen honom. Den här vakten uppgav ett namn. Det var ett namn på en riktig säkerhetsvakt. Den riktiga säkerhetsvakten kände till.
Så det är någon som kan ha tagit hans namn. De vet att han är säkerhetsvakt.
Ja, precis.
Oh my god, det är ju löst. Det är ju han ju.
Ja. Mm. Men vem är han då?
Nej,
ja, nej, men det är inte så, det är, man vet ju inte.
Det känns också, om en person lutar huvudet, som hon, äldsta tjejen, gjorde mot rutan, då har de ju suttit där en stund.
Förmodligen.
De är liksom lite uppgivna.
Mm.
Man undrar ju, varför de hamnat i den bilen i så fall?
Ja, precis.
Med den här säkerhetsvakten.
Ja, ja. Det ligger nog någonting i det. Mm. Men det finns lite andra teorier vi ska titta närmare på.
Mm.
För det här är allt vi vet om tjejernas försvinnande.
Mm.
Det finns ju då lite olika teorier om vad som skulle kunna ligga bakom tjejernas försvinnande. Men de är väldigt tunna allihopa. Men i alla fall, en teori involverar Rachels syster Deborah och Rachels man Tommy. Innan Rachel och Tommy blev tillsammans så var han tillsammans med Deborah.
Oj, oj, oj. Mm.
De var även förlovade under en tid.
Men gud!
Ja, men enligt Deborah så var det aldrig seriöst. Teorin handlar om att Deborah var svartsjuk på Rachel och ville ha ut henne ur bilden. Deborah beskrivs som egoistisk och självkär och hon vill gärna ha uppmärksamheten från alla runt omkring sig. Och det är därför man tror att Deborah kan ha något med Rachels försvinnande att göra. Och att de andra tjejerna bara var nödvändigt spill, så att säga.
Men jag måste inflika.
Ja.
De har ju ändå kört till köpcentret.
Ja.
Och bilen stod kvar där.
Jajamän.
Hon kan ju inte förflytta 3 andra tjejer utan att någon har sett någonting. Alltså, var ska de ha gått? De är ju helt spårlöst försvunna. Ja. Ska hon ha kommit dit och hämtat dem i en bil? Ja. Ja, i och för sig, det kan ju ändå.
Ja, ja, precis. Ja, det är ju hennes syster det handlar om. Så är det klart att de kunde hoppa in i bilen. Men jag ser inte någon anledning till varför de skulle hoppat in i en bil med Deborah.
Jo, men hon kan ha sagt typ, vi måste följa med. Alltså, de kan ju precis ha parkerat på köpcentret. Hon kommer dit bara... Det har hänt en grej hemma, ni måste följa med hem.
Ja, ja, så sant. Så skulle det kunna vara. Ja. Det är inte omöjligt. Och allt detta då för att Debra skulle få tillbaka Tommy. Men om detta var fallet så slog det ut helt fel. För all uppmärksamhet riktades mot Rachel och sökandet efter henne under många år framöver. Och det finns inga som helst belägg för att Tommy och Debra skulle haft ihop det efter att Rachel försvunnit. Och ett år efter försvinnandet så flyttar Tommy från staden och bryter all kontakt med familjen. Här vill jag tillägga att Tommy är enkling sedan tidigare. Men vad anledningen var till att hans dåvarande fru och mamma till hans son dog, det kan jag inte hitta någon information om.
Alltså hur gammal är han?
Han är 22 tror jag.
Och han har varit ihop med Debra, varit gift och är gift med Rachel.
Jajamän.
Oj.
Mm. Han gillar tjejer.
Ja. Mm.
Man vet i alla fall att Tommy alltid har levt ett lagligt liv och aldrig varit i klander med rättvisan. Och han är nu på sitt tredje äktenskap och har fått flera barn. Teorin om att Tommy och Debra har gjort detta tillsammans cirkulerar också. Men det är högst osannolikt då man har testat DNA från brevet och matchat mot Tommy och Debra utan träff. Mm. Men detta är en teori som Rachels bror Rusty håller fast vid och han är helt säker på att hans syster har något med försvinnandet att göra.
My sister and two of her friends went on a shopping trip to what was then Seminary South back on December 23rd, 1974. And all three of the girls just vanished. And we never saw them again. I've spent my entire adult life looking for my sister and I will never stop.
Debras teori däremot är att tjejerna har blivit kidnappade och intvingade i prostitution. Vilket det kanske skulle kunna ligga någonting i, då trafficking är väldigt stort just i Texas. Det ligger så nära Mexiko och en tredjedel av alla traffickingfall i USA inträffar i just Texas. I Texas sitter också en man anhållen för mord på en ännu okänd kvinna. Hon mördades i Arkansas 1990. Hon arbetade som prostituerad och blev mördad av sin pojkvän och hallick James McAlphin. När James häktades började han göra väldigt många uttalanden om saker som inte var relevanta för det han stod åtalad för. Bland annat så sa han att kvinnan han skjutit var uppväxt tillsammans med The Fort Worth Trio, Rachel, Renee och Julie. För att citera honom i en intervju han gjorde med Huffington Post: "The identity is not a mystery to me, but if you solve this case you will find that you also will solve a couple of more cold cases." Han sa även att kvinnorna hölls fångna i Fort Worth och de brukar åka och hälsa på dem. De manipulerades och torterades tills att de var villiga att arbeta. Och Julie, hon dog tidigt i komplikationerna efter en födsel.
Julie var ju 9 år.
Jajamän. Och teorierna och ryktena om att Julie skulle ha dött väldigt, väldigt ung, det är någonting som cirkulerar i alla teorier man läser, att hon skulle ha dött.
Varför det då?
Det har varit som då komplikationer om födsel, att hon skulle ha blivit mördad eller hon skulle ha dött av misstag. Det är någon teori om att tjejerna bestämde sig för att ta någon form av droger och Julie fick testa och Julie har dött och då bestämde sig Rachel Renee för att rymma och aldrig mer komma tillbaka. Men alltså det är väldigt tunt och jag tycker inte det låter så jävla troligt.
Nej, det är verkligen bara spekulationer.
Ja, precis. Mm. Så det, nej, jag drar inte upp det här ens för jag tycker inte att det låter riktigt roligt. Rachel är väldigt barnkär och hon har en tvåårig styvson där hemma som väntar på henne. Mm. Hon, jag tror inte det.
Nej.
Men ingen vet om detta var för att förvirra utredarna ännu mer så att de aldrig skulle kunna få reda på kvinnans identitet eller om det låg någon sanning i det. Poliserna gjorde ett uttalande kring James McAlphin som lydde att de inte tror på någonting han säger. En annan teori som också skulle kunna vara trolig.
Mm. Okay.
Det finns en teori om en man som heter James de Bartoleben, också kallad för The Mall Passer. Han var egentligen misstänkt för bedrägerier och förfalskande av sedlar. Så The Secret Service hade haft span på honom en längre tid och beslöt sig för att gripa honom på bar gärning.
Är detta på köpcentret? Alltså han har strosat runt där?
Ja, precis. Ja. Han är väldigt aktiv i just de här delarna av Texas kring Fort Worth. Jag kommer till vad han höll på med. Men så en dag när James var i full gång med att använda sina förfalskade sedlar så slog The Secret Service till. De gjorde en omedelbar husrannsakan i hans bil och de hittade buntar med sedlar som hade markerats med namnet på vilket köpcentrum de skulle användas i. Men det var inte allt. De hittade kvinnounderkläder, ljud- och bildinspelningar på kvinnor som torteras och våldtas, fotografier på kvinnliga offer som han har våldtagit och sen mördat. Och bilen var dessutom utrustad med likadana strålkastare som polisen har på sina bilar och en siren. Så det skulle kunna vara det som ser ut som en säkerhetsbil och så vidare. Det är mycket kring honom som passar in på det som skulle kunna ha hänt tjejerna. Och han bodde bara ett par kvarter ifrån tjejernas gata. Så han skulle kunna ha sett tjejerna fått ett intresse för någon av dem. Han skulle kunna se ut som en säkerhetsvakt när han kör runt med sin bil. Framförallt så var han verksam kring köpcentrumen i Fort Worth. Han greps tidigt på 80-talet, men man vet inte hur länge han har varit verksam. Han har diagnostiserats med psykopati, narcissistisk personlighetsstörning och en sadistisk personlighetsstörning.
Men gud, det är ju han.
Jag tror att det är han.
Varför har de inte hittat mer om honom då?
Jag vet inte.
Han här James, har han erkänt någonting i försvinnandena?
Nej, det har han inte. Men det är många andra som har erkänt att det var de som gjorde det under åren. Men det är så osannolikt att jag inte ens känner att jag behöver dra upp det. Men de misstänkte även The Dating Game Killer ett tag. Men sen kom de på att han satt i fängelse när detta hände. Så det. Teorierna där, de är så tunna. Så att det är ingen mening att hålla er upp och dra i det. För då hade vi kunnat sitta här i flera timmar.
Okay.
Men alltså jag har själv funderat lite. Jag vet inte om jag ska kalla det en teori, men jag har många frågetecken och jag tycker det finns lite samband här. Under tiden jag gjorde min research så trillade jag av en slump in på andra olösta mord. Och det visade sig att det är flera unga kvinnor och tjejer som har försvunnit i och omkring Fort Worth. Det kallas för The February Slayings. Har du hört talas om det?
Nej.
Nej, inte jag heller. Aldrig hört det. Det är lite kopplingar, men samtidigt inte. Men alla de här morden hänger ihop, det är jag helt säker på. De inträffar alltid i februari.
Var olika år liksom?
Olika år, ja.
Okay.
Precis. Så det är väl lite motsägelsefullt att detta inträffar i december. Men jag tänker, en mördare som inte riktigt kan hålla sig till februari, utan han vill göra det nu.
Mm.
Det, ja, jag ska berätta om dessa så. Ja. Februari 1967. Så försvinner Mildred May i Fort Worth, Texas. Hon tros ha blivit utdragen av sin bil på en offentlig parkering i anslutning till en bar.
Precis som köpcentret.
Precis. Hon hade utsatts för sexuellt våld och strypts. Hon hittades ett par dagar senare av en motorcyklist vid en sandbank in till en flod. I februari 1973 så tar Becky Martin kvällskurser vid ett junior college i Fort Worth. Och efter att hon har haft ett prov så beger hon sig mot sin bil på en öppen parkering. Hon har precis bara lagt in sina böcker och papper i bilen när hon blir överfallen och släpad därifrån. Hon blir hittad en tid senare i en gångtunnel. Vad som hänt henne, det förblir oklart då kroppen var så nedbruten när de hittade den. Kvar av Becky var bara ben och små rester av skinn.
Mm.
Som sagt, det här är ju alltihopa i samma område.
Mm. Det här Fort Worth,
ja.
Hur stort är det?
Det är, jag skulle säga, för vad USA är det väl en medelstor stad. De har 800 000 i befolkningsmängd.
Men typ Göteborg då?
Ja, som Göteborg skulle jag förklara det. Ja. Så för oss är det ju stort i Sverige, men alltså, med tanke på stora städer.
De har men typ så man får lite perspektiv, ja. Men Göteborg och detta händer... Alltså flera år i rad, det är ju jättelika.
Jajamän.
Fall.
Ja.
Ja.
Och i februari igen, 1974, så har 17-åriga Carla Walker varit på skolbal ihop med sin pojkvän. Men efter att den var slut så åkte paret till bowlinghallen för att umgås med lite vänner. Vid midnatt är det dags för paret att lämna och då går de ut till bilen. De båda ungdomarna hinner inte mer än att sätta sig ner innan passagerardörren slits upp och Carla dras ut. Pojkvännen försöker att hålla kvar henne i bilen, men gärningsmannen slår honom i huvudet med sin pistol tills han tuppar av och tappar greppet om Carla. Carla hittas sedan ett par dagar senare, våldtagen och strypt i en gångtunnel. Hon tros ha hållits fången i flera dagar innan hon dödades och släpades till gångtunneln. Under obduktionen hittar man morfin i hennes system. Och det är något lite intressant i just detta. Det kanske är helt irrelevant. Men en kompis till paret, vars pappa är intresserad av gammal militärutrustning, har budat in en fältröntgenmaskin på en auktion. Till maskinen tillhörde förbandsväskor som innehöll stora mängder morfin. Han visste inte vad han skulle göra med dem, så han bad sin son, alltså Carlas vän, att lämna in det till den lokala Army Navy-butiken. Du minns att tjejerna stannade till?
Ja, där skulle de
till.
Vara inne.
Jajamän, där var de inne och handlade på vägen till köpcentret. Jag vet inte om det är relevant, men det
kanske känns ett butiksbiträde ändå som jobbar där. Ja. Som
Det var min tanke också. Eller det är min tanke också.
Det är ju garanterat samma.
Ja, jag tror det med. Ja.
Och jag tänker så här, i och med att den här, jag antar att det är en man,
ja,
har mördat i februari.
Mm.
Och så kanske han inte hade gjort det på något år. Eller, för detta var ju också 1974.
Ja, precis.
Och det var 74, de här tre tjejerna försvann.
Det var ju sen i december samma år som det här, som Carla.
Mm.
Som trion försvinner från köpcentret.
Jag tänker att jag fick någon så här abstinens och bara, precis, jag tar tre på en gång. Alltså, han bara gjorde det.
Precis. Jag tänker samma. Jag tänker just att de, precis som du säger, att han fick abstinens. Han ville göra det igen. Han hade redan börjat ta risker. Han har ju tagit risker hela tiden i och med att ha offentliga parkeringar. Men nu tog han en större risk när det var en annan person med i bilden. Det var Carlas pojkvän var ju med. Innan det så tog han ju ensamma kvinnor. Och då tänker jag att han kanske ville utmana sig själv och ta ännu fler med jättemycket människor runt omkring.
Men den här pojkvännen som satt i bilen,
ja,
han har inte sett, alltså har han sett hur den här personen ser ut? Eller har han sett
han har inte sett någon. Han har ju, nej, han såg aldrig hans ansikte. Han kunde beskriva kläder och så, men det var allt.
Har den här personen slått till igen efter 74?
Ja, det har han. Han slog till, vad vi vet, i februari 1975 igen. Då var det June Ward som blev överfallen. Hon blev utsläppad ur sin bil på en parkering. Tagen därifrån, våldtagen och strypt. Hennes kropp hittades då, även ett par dagar senare.
Det är det som är så konstigt. De andra har ju man hittat.
Precis, det är det jag tänker också. Man har ju hittat dem.
Men jag tänker det första fallet som du berättade om.
Ja.
Hon hittades ju nära en flod.
Ja,
har han då slängt de här tre unga tjejerna i en flod?
I floden.
Och de har liksom, vad säger man, flytit iväg. Och därför har man aldrig hittat dem.
Ja, ja, jag tänker det att han kanske kände att, att slänga Carla i en gångtunnel, det kanske inte var så smart, för att då, det är så lätt att hitta. Och nu ville han vara säker på att de försvinner. Men i alla fall, alla dessa morden, de är ju också olösta. Man vet inte vem som har gjort det.
Men alltså, hittar man inga, alltså visst, DNA fanns ju inte på den tiden, men
nej. Men de, nej.
Och de är ju så himla lika, man måste hitta något,
ja, precis,
koppling.
Liksom. Ja, ja, alltså du har ju det här att det är unga kvinnor allihopa. Små, nätta kvinnor. De är korta och tunna allihopa.
Mm.
Det är på parkeringsplatser. Det är bilar involverat.
Mm.
Det finns ett sexuellt motiv.
Men alltså gud, det är ju den här som du pratar om, han som hade massa grejer i sin bil.
Ja.
Han har kört runt med den bilen och hittat unga tjejer.
Ja, jag misstänker det också.
Det var trosor i hans bil.
Jajamän.
Det var massa porrbilder och filmer.
Ja,
och allt.
Ja, 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 på kvinnor som han har mördat. Ja. De bilderna som fanns på de kvinnorna man var helt säkra på var mördade. Han hade tagit en, vad ska man kalla det, en 70-tals-selfie med deras döda kroppar. Han har tagit en bild på sig själv där ansiktet syns ihop med den döda kvinnan.
Men de har aldrig hittat hans, alltså då har de ju bild på honom.
Ja, men de kan inte knyta honom till någon av de här February slayings. Och man kan inte knyta honom till...
Men det måste man kunna, han har ju bild, det är ju för fan bild på dem.
Ja, ja, till dem, för de kvinnorna som är döda har man kunnat knyta honom.
Men har han blivit dömd för dem?
De har han blivit dömd för, det stämmer. Han dömde senare till 375 år i fängelse.
Just det, sa du ju.
Ja, jag har inte sagt det i podden. Så det,
nej, jag glömde, ja. Mm.
Ja, det stämmer. Och han dog 2011.
Just
det. Utav lunginflammation, tror jag att det var. Så att, ja. Men jag vet, ja, det är så mycket som säger till han. För hans bil skulle kunna likna en...
Ja, han har dragit ut tjejen och lagt henne i bilen. Våldtagit henne.
Ja.
Jag vet inte.
Nej. Jag vet inte heller.
Nej, det, alltså det känns... Och detta stör mig så mycket. För att det känns verkligen som att det är löst. Men vem fan är mannen?
Ja, men precis, precis.
Det är liksom i mitt fall som jag pratade om innan med Maura Murray. Mm. Alltså hon är ju liksom 10 personer det skulle kunna vara.
Ja, precis.
Men här känns så jäkla klart att det är han. Mm. Men vem fan är han då?
Ja.
Det är liksom, han är så nära på lösare.
Ja.
Det finns så mycket bevis. Han har till och med blivit dömd för andra mord som är typ exakt likadana.
Ja, men...
Men ändå så kan man ändå inte koppla han till det typ.
Och strax efter allt detta också så var det även en 11-årig flicka som blev kidnappad och mördad. Också i Fort Worth. Hon skulle gå ut med soporna och då kom ju en man och kastade in henne i bilen och tog henne med sig. Det var också i samma veva, men han dömdes för det brottet, jag minns inte vad han hette. Men han har ju inte kunnat knytas till något annat.
Hittades hennes kropp?
Ja, hennes kropp hittades sen.
Men någonting jag tänker på är det här brevet också.
Ja, precis.
Om det är han, vad fan skulle han skicka ett brev då för?
Ja, just det. Det var det jag skulle ta upp också. Han har inte skickat brev i något av de andra fallen.
Nej.
Men det finns ett brev som skickades på 90-talet till polisen. Där det står, killed Carla Walker. Och så är det bara signerat med 10100. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt
vad det är. Någon jävla sjörövarkod.
Ja, jag satt och kollade upp massa koder och så, men jag kunde inte få ihop det till någonting. Först tänkte jag, ettor och nollor, det är binär kod, men det är för kort för att det ska kunna vara någonting. Men jag menar, då är det ju ändå ett brev, men samtidigt är det ett brev som är skickat till polisen.
Det kan ju vara vem som helst. Alltså det kan vara någon som bara, nu ska jag jävlas med polisen lite.
Ja, precis.
Det är så frustrerande med såna här olösta fall och jag hoppas bara de löser det någon gång.
Ja, jag hoppas det med, men det är...
Alltså ditt fall är 46 år gammalt, mitt är... Det hände 2004.
Ja, 16 år.
16 år sedan.
Så det är också ett kallt fall. Mm. Chanserna för att det skulle lösas är inte så stora, men de kanske är aningen större än i detta.
Känner du samma som oss och liksom kanske har några andra tankar än vad vi har pratat om idag eller idéer eller vad som helst, så kan ni nå oss på vår mail
dosnack_podcast@hotmail.com
och våran Instagram som heter dosnack_podcast.
Ja, så hörs vi igen nästa vecka.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.